Den här veckans avsnitt av Skolsverige kommer till er ifrån Sverige och ifrån London. Avsnittet handlar om utbildningsdepartementets intåg på Twitter. Det handlar om barnombudsmannens nya rapport. Det handlar om maxantal i förskolan. Och framförallt så handlar det om andra länders IT-strategier. Du kan gå in på vår hemsida skolsverige.com och få mer information om vår podd. Eller så kan du gå in på iTunes och även där finns lite olika fiffiga sätt för dig att interagera. Gör gärna det. Och så rullar vi samtidigt vår vignett. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Och Karin, vet du vad? Det här är avsnitt 42.
Vet du vad, Jakob? Det är det. Det är spännande.
Det är helt sant. Mm. 42 är ganska speciellt tal. Vet du någonting om 42?
Är det det i den här galaxen från...
Precis. Lyssna på Wikipedia-artikeln om 42 då. Lyssna på den. 42 är det naturliga talet som följer 41 och som följs av 43. Det är det näst lägsta talet som har tre olika primfaktorer och därmed ett sveniskt tal. Och det är också meningen med livet. Punkt.
Det är underbart att den säger det. Det är också meningen med livet. Ja. Yep. Men det lyfter en skärd till galaxen. Jag fick tänka en stund.
Exakt. Meningen med livet, universum och allting. Jag älskar lyftanska till galaxen.
Du vet, någonstans så visste jag det. Fast utan att du visste det.
Ja, det är klart att du visste det. Ja, det är väldigt självklart.
Ja, det är väldigt självklart. Men jag, du vet, och någonstans är det jättesjälvklart att jag inte har läst den. Men det är det som gör det här så bra.
Vi kompletterar varandra. Ja. Det är bra. Du, det avsnittet handlar inte så mycket om livet, universum och allting.
Eller 42.
Eller 42, det handlar om andra saker. Det är ganska vanligt avsnitt. Det följer samma mönster som vanligt. Vi har lite korta nyheter och sen så har vi ett tema. Och sen på slutet har vi en elevkrönika.
Det har vi. Ja, och vad kör vi för tema denna veckan då, Jakob?
Jo, vi har tema lära av andra länders IT-strategier.
Ja, IT-strategier, frågetecken.
Ja men det är nog bättre. Vi tar det. Det är bra. Ja. Men du, vi börjar med lite korta nyheter. Mm.
En nyhet är faktiskt att nu finns utbildningsdepartementet på Twitter.
Det är lite imponerande då. Det känns som att det är bra att även de liksom tar sig tid att på något sätt kommunicera med omvärlden på Twitter eftersom det finns så många lärare där.
Absolut.
Eftersom det är lärare en stor yrkesgrupp som har hittat Twitter så är det lite märkligt att de inte har tagit det steget förut.
Men de finns på Twitter tillsammans med en rad andra departement. För att det är massor med departement som har hittat till kulturdepartementet. Hittar. Så söker man på departement så kommer man hitta många, helt enkelt.
Okej, så det är inte specifikt utbildningsdepartementet så mycket som att det bara nu har staten hittat dit. Nu har regeringen hittat dit.
Jag tror det, men jag vet inte om alla är där. För det var ju bara en slump att jag hittade dem. Så att det var lite roligt.
Ja, det var det.
Ja.
Apropå myndigheter som är på internet och så. Mm. Barnombudsmannen är ju faktiskt väldigt aktiv på internet eller på Twitter och så.
Och de är väldigt bra.
Häromdagen så började de släppa liksom så här teasers lite någon dag i förväg att så här, och om några dagar så släpper vi en rapport och så. Och den här rapporten är ganska intressant. De har intervjuat 450 ensamkommande flyktingbarn om liksom hur är kvaliteten på mottagandet av dem i Sverige. Så jag tänker att det är någonting att kolla in på. Gå in på barnombudsmannens hemsida som är barnombudsmannen.se så kan man läsa den. Och så kan man också hitta rapportverktyget eller statistikverktyget Max 18. Det är massa information om barns situation i Sverige. Kopplat till ekonomi och hälsa och utbildning och trygghet och delaktighet och stöd och skydd. Ganska coolt. Alltså man borde någonstans som lärare är det självklart att man borde läsa på, tänker jag, om barn och ungas situation i Sverige. Det är lite märkligt att man inte gör det oftare. Så det kanske man borde ta tag i.
Ja, i alla fall om man tänker att man är en av de där lärarna som faktiskt undervisar ensamkommande flyktingbarn och som möter de här, så behöver man nog veta lite mer var de kommer ifrån. Precis som vi måste veta var alla våra barn kommer ifrån som vi undervisar.
Och då, det här rapporten är inte bara om ensamkommande. Hur bra kollar du på liksom barn och ungas ekonomi eller hälsa eller utbildning eller trygghet i Sverige då? Och om man inte vet det statistiskt, vad har man då för missuppfattningar om sin elevgrupp? För att De är ju antagligen som de flesta andra liksom.
Ja, men absolut. Du!
Det om det.
Ja, ja, jag tänker vi går över till en annan nyhet. Och det finns ju har du provat den här nya appen Periscope?
Jag laddade ner den när den kom. För typ ett halvår sedan, ett år sedan och sånt där. Och sen fattade jag inte riktigt vad man skulle med till. För jag säger, livestreamar inte saker så ofta. Och
men kom den så tidigt?
På Twitter. Den har funnits ganska länge. Men det var liksom Twitter som släppte den för sina användare. Kolla här kan du... Det är Twitter som gjort den.
Mm, mm.
Och då släppte de den så här. Kolla här kan du livesända saker på Twitter. Och jag tänker att okej. Det är ingenting jag gör så ofta. Så jag laddar ner den och kollar någon gång. Och sen så går vi upp. Typ.
Ja, för jag hörde om den för var då 2 veckor sedan. Eller en vecka sedan eller någonting första gången. Så jag visste inte. Precis. Däremot så har jag ju livesänt från Bambuser flera gånger.
Ja. Ja, men det är typ Bambuser. Det är typ exakt samma sak egentligen.
Ja, för att utom att, för nu provade vi här i veckan, jag och eleverna provade ju här i veckan, vilket var väldigt roligt, för att det helt plötsligt så syns det tydligen i min Twitter, för att det är ju kopplat till Twitter och det hade jag inte riktigt fattat, så jag fick en massa tweets om att jag faktiskt, åh du livesände, var roligt, och sen så var det ju folk som började kommentera med en gång, så det var lite roligt att, samtidigt som jag inte förstår överhuvudtaget vad jag ska med det till.
Nej, men det är ju bara en väldigt, väldigt social videofunktion. Det är liksom det någonstans som är det som är syftet någonstans.
Mm.
Och det som har gjort att det blir en diskussion bland svenska lärare, det är väl att eleverna har hittat. Nu har eleverna hittat Periscope och då blir det inte alltid så himla bra. Eller så.
Nej, men de har väl börjat filma lärare, är det inte så?
Jag tror inte att det är en specifik målgrupp. De filmar allt möjligt. De filmar allt som de alltid har filmat. Men så är en del av det är också att man filmar på lektioner. Man filmar lärare. Det finns liksom jag skickade en skärmdump med så här rubriker på olika sändningar. För går man på Twitter och söker på Periscope så dyker det upp liksom. Och då kan det vara så här 20 tittare och jag slår min lärare. 50 tittare så kastar jag en skop min lärare. Du vet sådana grejer typ.
Vi störar mot läraren. Ja, just det.
Ja, precis. För det finns en kultur överhuvudtaget bland sociala medier och elever. Du vet. Lite den här Ice Bucket Challenge-grejen fast i allt möjligt liksom.
Mm, mm.
Om jag får 15 tittare så ska jag rulla mig i snön eller då ska jag äta en sked kanel. Eller, vet. De gör sådana utmaningar hela tiden som är sätt att få fler tittare. Och då kommer det här med lärare och saker man ska göra på lektioner eller mot andra människor som är in som en grej i det.
Mm-hmm.
Och jag tror inte att det är specifikt lärarna som är målgruppen så mycket som att det bara är en auktoritet i närheten att jävlas med. Om man nu har en sån relation till sina lärare, tänker jag.
Ja, alltså, men då, för att det som jag kan bli sådär, liksom, att då blir det plötsligt fullständig hysterisk moralpanik, vilket det alltid blir. Mm-hmm. Att vi måste förbjuda Periscope för att det måste...
Vi måste ändra lagar.
Ja, vi får inte livesända på allmän plats. Och då blir det såhär, nej, vad ska jag rapport göra då? Nej, jag vet inte. Men liksom
nej,
sådär.
Nej.
Men, alltså, saken är ju den att det handlar ju väldigt lite faktiskt om Periscope som sådant. Att tekniken kommer gå skitfort det är, och att vi kommer få tillgång till en jävla massa grejer. Så är det ju. Och det är ju bara att vänja oss vid. Men att man vill kasta en sko på sin lärare har väl någonting annat. Det har väl med någonting annat att göra, eller hur?
Ja, ja. Alltså, om man kollar på rubrikerna på det så är det är lite märkligt att man liksom har en sån kultur där sådana saker händer.
Ja.
Så, att det är en grej som är i skolan, det är det djupt problematiska.
Mm.
Det är klart att vissa saker i skolan ska inte bli offentliga och man har rätt att liksom någonstans säga så här, nej, jag vill inte vara med.
Mm.
Och då ska det respekteras. Men liksom det stora problemet är ju inte att så här, skolans inre kultur och arbete offentliggörs och händer, om det händer så. Det måste vi ju faktiskt kunna tåla, utan någonstans handlar det ju snarare om att det finns massa skit som händer istället för att lära sig saker. Och det är kanske därför det går som det går med liksom kunskapsresultat.
Vi kanske inte kastar skor. Vi kanske kan det är ju skon i sig som är problemet. Inte att eleven filmar samtidigt som den kastar skon.
Och samtidigt är det liksom, man ska liksom förhålla sig ganska nyktigt till det. Går man in och kollar i det närområdet där man jobbar. Ska man kolla in sig vad är det för sändningar som finns här runt omkring. Och vad är det folk pratar om. Det är ganska intressant verktyg för att se liksom, vad är det som händer i ens elevers närmiljö.
Har du gjort det?
För, ja, jag var inne ute både i det samhället där jag jobbar.
Mm.
Där är det typ ett klipp som ligger ute. Och det är någon som bara, kolla deras snöhatt.
Och det har det ju verkligen det, gjort.
Ja, det är ju ganska väntat. Det är sånt de ligger ut. Och sen kollar jag runt liksom lite grann bland äldre elever. Och det på skolan i närheten. Och det, jag menar, ja, det är folk som filmar under lektioner istället för att räkna matte. Det är folk som liksom håller på och snackar om annat. Men när man kollar igenom vad det är. Så det säger inte så mycket konstigare än när man träffar dem liksom ansikte mot ansikte på något sätt. Vilket är min erfarenhet av exakt alla möten med sociala medier och elever.
Mm.
Eller alla möten med elever i sociala medier. De är precis som annars.
Ja, men precis. Och det är väl liksom lite så att de leker med det och så är det bra. Men jag tycker det är väldigt roligt att det när vi fick liksom Facebook och när vi fick... Det är precis samma sak som vi valde att filma när vi fick filmkamera. Man filmar när någon äter, man filmar sin mat. Det är ofantligt likt. Alltså, människan har ju inte utvecklats så mycket sedan 1800-talet, tänker jag.
Och jag tänker att liksom man börjar gå tillbaka till 1800-talet. Kolla tillbaka på när YouTube var en ny grej. Liksom. Och elever smygfilmade saker där. Gå in på YouTube och sök på lärare. De första sakerna som dyker upp är precis de här. Lärare dampar på det här och det här. Arg kille bråkar med lärare. Det är precis exakt samma grej. Det är ingenting som är bättre eller sämre eller så, utan det är liksom det är ett återkommande fenomen. Jag tror att så här, om man reagerar känslomässigt på det här och tänker sig, nej, jag vill inte vara med om, nej, nu har det gått för något, då missar vi någonstans förmågan att göra våra elever en tjänst i det.
Men absolut.
Vet du vad vi borde göra? Vi borde göra ett avsnitt med Elsa Dunkels om nätkulturer och så. Saker hon alltid pratar om. Det passar bra. Elsa Dunkels är docent vid Umeå universitet i pedagogiskt arbete och en profil när det kommer till att förstå hur elever använder internet.
Ja, och hon är bra på att få oss att döda våra egna fördomar, tycker jag.
Absolut. Absolut, så är det. Så jag tänker att vi skriver upp det någonstans i en plan och så går vi vidare. Jag hittade en nyhet, det kan bli en ganska kort nyhet. Det är mest en intressant reflektion. Mm. Regeringen gav Skolverket i uppdrag att ta fram ett maxantal på antal barn i förskolan för typ ett år sedan eller så. Och då sa de att det här ska vila på vetenskaplig grund och det ska vara så. Och nu här i dagarna så släpptes en rapport som är liksom slutrapporten av de här tre forskarna som fick uppgift att ta reda på vad är det som gäller. Och då är det tre tunga förskoleforskare. Det är Ingrid Pramling, Sonja Sheridan och Pia Williams. Och alla de här tre säger så här, nej, det behövs ingen maxtak. Det är liksom deras svar på vad är siffran är. Det finns
42
ingen siffra.
Svarar de inte, det hade varit roligt annars.
42 svar, ja, vad roligt det hade varit. Nej, men det är typ ungefär som att bygga en dator som ska räkna ut vad är meningen med livet, universum och allting. Och svaret är 42 och ingen fattar sammanhanget. Lite så förhåller de sig faktiskt till det här. Det är så här, fast man kan inte säga det, för det beror på verksamhetens mål och liksom förutsättningar och liksom hur bra är den här förskolan på att nå upp till läroplanen. Och det är det som avgör hur många barn som kan vara där. Eller hur, så.
Och vilka barn det är som går där och vilka behov de har och så vidare. Och så vidare. Och jag tänker ju att det skulle kunna bli jätteförödande om de sa så här, 14 barn får gå i en förskolegrupp. Och sen så bor det 15 barn i liksom den lilla byn.
Ja, men precis, dels det och dels också liksom bara vad är det som säger att en verksamhet som har 14 barn alltid kommer att vara bra? Om gränsen nu är 14 eller 15, medan en som har 16 är katastrofdålig. Det liksom går inte att ha sådana brytpunkter någonstans.
Nej, och i så fall
ska... Det är ganska självklart. Men det är intressant för att det finns ju en myt både inom politiken men också inom yrkeskåren. Inom lärarkåren att säga, det blir klart att vi ska ha maxtak, vi kan inte ha för många, herregud, de är så många. Det är därför de politikerna vill ha det här maxtaket, för att de vill fjäska för lärarna. Liksom. Och den frågan är så oändligt mycket mer komplex än att bara ha en siffra i ett styrdokument någonstans. Det måste ju faktiskt vara en mer komplex fråga så, för att komma till reda med den kvaliteten som du pratar om. Ja, vi ska släppa den grejen helt enkelt. Det var en brokig skara nyheter.
Det var det. Men nu kör vi helt enkelt veckans tema.
Det är ett tema som handlar om IT-strategier.
Ja, det är det.
Och bakgrunden till det är lite grann att Skolverket har fått i uppgift att ta fram inte en utan två IT-strategier för skolan.
Mm. Vad är den ena för och vad är den andra för? Kan vi reda ut det först och främst?
Det är inte så himla avancerat. Den ena är för förskolan, förskoleklassen och grundskolan och den andra är för gymnasiet. Och det handlar ju om att jag gissar att det kommer bli så att den som är för gymnasiet och för vuxenskolan och så är mer yrkesinriktad. Eller så den är mer liksom jobba inom IT. Medan den andra är mer allmänbildande, tror jag.
Mm. Ja, naturligtvis så måste det ju vara. Att du ska liksom mer kunna välja olika kurser och sen har vi kurssystemen på gymnasiet och sådär. Ja, just det.
Precis. Och det är egentligen ganska intressant, för det är egentligen det enda som... Vad jag vet är att det ska vara två stycken olika och det ska innehålla programmering. Det är liksom det som är den nationella styrningen om man ska sammanfatta det.
Vilket också är spännande på sitt sätt. Liksom. Jag är ju just nu i England.
Det är precis för den där stora konferensen.
Som... Ja, den där stora konferensen som heter BETT, BETT-mässan är jag på. Och med ett uppdrag för att vi ska liksom titta på specialpedagogiska verktyg för lärande. Och hur vi kan liksom få tekniken att underlätta för elever med särskilda behov. Och då gör vi lite skolbesök och så är det lite mässa och lite sådär. Men idag så var vi på en skola där vi pratade just om, men där blev det liksom snarare så att där blev det en väldigt tydlig krock, för här i London så har man ju en IT-strategi för program, där programmering står i läroplanen.
Ja, det är en del av kurs, läroplanen, precis. Och det har varit så i några år, eller?
Ja, det har det, men inte längre än 5 år, för idag satt jag med en elev som för att det här är år 7 tror jag som de liksom börjar läsa det. Och det var ju 5 år sedan som den här eleven gick i år 7 och då fanns inte programmering på schemat. För han hade inte läst det innan, utan han behövde liksom gå, för han var A-level student, då alltså avancerad student i ICT. Alltså han hade ämnet IKT, vilket man undrar vad det är för ämne fortfarande.
Det är datakunskapen.
I datakunskap, ja. Han hade ett A-level, alltså han skulle liksom få ett så här avancerat, och då skulle han behöva eventuellt programmera lite, men det kanske man behövde i computing istället, som jag förstod det hela rätt. Men, men jag kan ju tycka att det här A-level, vet vad de fick lära sig då i det här landet?
Nej,
de fick lära sig att göra en liten hemsida där de skulle skriva i vad olika som en resebyrå ungefär, så att man kunde söka på liksom Turkiet och Italien, så här, lite information. Och sen skulle de kunna göra de skulle bygga en sån hemsida. Sen skulle de bygga en, alltså fast inte med HTML-kod, utan det skulle de göra med typ ett verktyg som typ WordPress eller något. Och sen så skulle de kunna, för det här A-level, också göra ett formulär som någon annan skulle kunna fylla i. De skulle skriva ett CV på datorn och de skulle skriva ett personligt brev. Och det tyckte de var oerhört avancerat. Och då blev jag lite full i skratt och tänkte att skulle jag komma med de här uppgifterna till mina elever, så skulle de ju dö av uttråkning redan innan jag började.
Ja, men det är också ganska typiskt för... den utbildningstraditionen som finns fortfarande i England. Alltså. Det är min erfarenhet av att på... alltså jag har varit i England och undervisat om IT för elever på en partnerskola. Och, och det är en väldigt begränsad, alltså det är en väldigt annorlunda upplevelse ändå, alltså just för att de är vana vid andra saker. Jag kommer ihåg att jag liksom imponerade liksom sönder en elevgrupp mellanstadie elever när jag kunde visa dem Google Maps och visa dem min skola liksom. Och det var som att jag kunde hackade dem in mig på nasen. Det var helt underbart.
Men det är ju fantastiskt.
Jag förstår precis vad du säger. Det är precis enkelt. Så det är väl liksom någonstans vad det är.
Ja.
Men det som är intressant är att kollar man på styrdokumentet för Storbritannien, så vill jag minnas att de har ganska högtflygande ambitioner, i alla fall för programmeringsbiten. I princip så ska man lära sig behärska ett textbaserat programmeringsspråk. Alltså inte liksom att du ska kunna säga i en så här grafisk miljö, utan du ska kunna skriva kod liksom. I något riktigt programmeringsspråk, vilket är ganska avancerat. Jag tror att det är så här, när man slutar mellanstadiet ska man kunna det på minst ett språk. Och det är en väldigt, väldigt hög ambition. Och jag undrar lite, är det så genomtänkt egentligen?
Nej.
För någonstans är det, nu kommer det handla lite annat än vad det andra, men liksom fara med IT-strategin när man säger så här, ja, programmering ska ingå i undervisningen och läroplanen och kursplanen och så. Det är att liksom, vad menar man med programmering egentligen? Jag tror inte man avser det som egentligen är programmering. För det är helt värdelöst att få in i hela grundskolan från förskoleklassen och så. Det är alldeles så avancerat och det är inte alls tillräckligt relevant.
Nej, men precis det sa den här läraren som var då head teacher, inte head teacher för det är ju rektor, men han var sån här lead teacher eller något. Han berättade ju det att just dels så har de ju infört det då rätt över hela vägen, så att de som då är 16-17 år som inte har läst den här enklare formen av programmering när de var små, de ska även de måste examineras i den mer avancerade formen av programmering, vilket gör att de måste ju börja om från början, helt klart. Och det gör att väldigt många inte klarar det, för att det är alldeles för svårt. För att de har inte den. Och sen så sa jag ju det att det är oerhört, liksom, det kräver ganska mycket matte inte för att klara den typen av programmering som man har satt i, du vet, årskurs 7. Och det är mycket svårare matte än vad de har i årskurs 7. Så att det är någon som inte har tänkt. Ja. Det var ju hans invändning. Liksom, att det alldeles kräver oerhört mycket mer logiskt tänkande än vad som finns. Liksom.
Ja, men precis. För det är mer sådana förmågor som någonstans är relevanta att inkludera i så fall i allmänbildningen av det som är inom stora citattecken programmering. Alltså. Men du, vad kan man lära sig? Vad lär du dig av IT-strategin på den här skolan? Eller liksom, vad lär du dig av IT i Storbritannien i största allmänhet?
Alltså, man har ju en helt annan idé. Vi jobbar ju väldigt hårt i Sverige med en-till-en strategier. Medan man i Storbritannien tänker snarare så här, vad har det här ämnet för behov? Och så utrustar man salar med det behovet som det ämnet har. Vilket gör att man har liksom maktdatorer där man läser media, men man har liksom helt andra verktyg. I dramaklasserna så ligger det liksom ett gäng iPads där man kan filma sig och få liksom respons på. Medans man på, och även på musiken så ligger det iPads, medans man i andra klassrum så räcker det med billigare Chromebooks. Och så har de då olika typer av devices beroende på liksom utifrån ämnets syfte. Medan vi i Sverige delar ut en-till-en datorer rätt över utan att riktigt fundera.
Ja, och det är skitsmart att i så fall lära sig mer av det som man gör på de skolorna som du besöker. För att, men det är hela kommuner som väljer att köpa samma. Liksom.
Ja.
Nu ska alla i vår kommun ha det så här eller... Ni får välja på de här två grenarna, de måste alla ha samma.
Mm.
Det är klart att det inte finns någon förutsättning för att börja i pedagogiken då.
Nej, och det, jag kan tänka mig att jag är väldigt förtjust i det sättet som England tänker faktiskt, om jag ska vara ärlig. För att det blir ju mycket mer att man väljer verktyg utifrån det behovet man har. Och för det är ju så jag gör.
Ja, men precis. Och det är väl ganska självklart att vi vill ju att våra elever ska ha den kompetensen. Eller
ja, men precis.
Så det är en lärdom att dra från Storbritannien och så.
Ja, men alltså, jag tänker att det är det jag tar med mig från engelska. Det jag har sett just nu, om man tänker på vad de har för curriculum. Mm. Vad är det för läroplan? Jo, men att de har ju liksom tänkt kring programmering, men har de tänkt hela vägen ut? Och det man kan tänka är väl att man hoppas att man inte gör deras fel. Det här med programmering. Att man har liksom tagit in programmering i läroplanen utan att riktigt se konsekvenserna av vilken typ av programmering är det vi menar. Så.
Mm, mm.
Men om vi tittar på, det finns ett inlägg på som vi länkar på vår hemsida, skrivet av Jan Hylén. Som fått uppdraget av Skolverket att titta på andra IT-strategier för svenska skolan. Eller andra IT-strategier i världen som vi kan lära oss av, om man säger. Mm. Och så har han listat den i olika punkter.
Precis.
Och där kan man ju se liksom att... strategin, att en tydlig pedagogisk teori ger vägledning, säger man. Där man då i massor med länder har, liksom har en strategi som på ett uttalat pedagogiskt teoretiskt sätt liksom ringar in konstruktivistiskt lärande, om man säger. Eller alltså hur man lär tillsammans och sådär. Och att detta då, den här teorin, den här pedagogiska, alltså den här idén om pedagogisk verksamhet, att det genomsyrar också strategin på något sätt. Att man underlättar det.
Tror du att det skulle kunna genomföras i Sverige att man har en pedagogisk teori som genomsyrar liksom IT-strategin? Vad skulle det vara för pedagogisk strategi som, eller teori som är så implementerad och så? Det skulle i så fall vara där liksom med kollaborativt lärande eller liksom, för vi har en erfarenhet av att jobba tillsammans eller grupparbeten och sådana grejer, eller vad är det för modell eller teori som skulle kunna vara så stark hos oss?
Nej, men jag tänker att det handlar om att man i svenska skolan så tänker man att jag kan tänka mig att en IT-strategi skulle kunna hjälpa till med att skapa incitament för och underlätta för formativt lärande och kollaborativt lärande. Alltså det handlar ju om att skapa, göra, ta bort hinder eller liksom och trösklar så att det blir lätt. Och har man då liksom, genomsyrar man en teori som man vet fungerar, så klart att den blir mer använd om den finns i IT-strategin.
Ja. Och det tar bort trösklar, men det också så att det kanske att det underlättar implementeringen på varje skola. För då vet man lite grann ska det vara bra för, vart ska vi komma någonstans?
Mm.
Hur ska det synas i vår undervisning liksom?
Mm. En annan sak som han säger är ju att läroplaner och prov, hur man gör dem och hur liksom det, att det är väldigt viktiga delar i strategin. Det har man liksom sett i typ alla länder där man har en nationell IT-strategi för skolan. Och då blir jag lite full i skratt, för att är det någonting den här regeringen har sagt är att de inte ska röra läroplanen. Men då får de ju göra det, antar jag. Eller behöver de det?
Jo, men de säger det generellt sett. Men samtidigt uppdraget som Skolverket har fått har ju varit att göra förändringar i läroplanen och kursplanen för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Så att uppenbarligen har de ju fått ett mandat att göra ändå förändringar i läroplanen fast att de sätter ut skör.
Mm.
Vilket är lite förvirrande, kanske. Men
ja.
Det är en annan diskussion.
Jo, men precis. Och dessutom så handlar det ju, om vi ska göra läroplansförändringar, så gäller det ju att vi förstår vilka framtidskompetenser som kommer att krävas. För det är ju inte säkert att det är programmering.
Absolut inte. Och jag tror inte man kan se det så. Alltså, läser man mellan raderna det som jag tror att de menar med programmering, som snarare kanske handlar mer om digital samhällskunskap eller så tänker jag att det kan absolut vara en ganska säkert kort att det här är saker som kommer att behövas eller så.
Mm.
Eller att man har en liksom logisk medvetenhet för att kunna läsa och förstå kod för exempel. Det är väl lite mer rimligare än att alla ska behöva kunna programmera. Men jag tänker att det är ju intressant det han säger här, att, liksom, att vi måste på något sätt, för att undvika stoffträngsel, ta bort andra delar av lärostoffet. Det tror inte jag är... Det kommer inte bli en lätt grej.
Nej.
Om jag känner lärare i Sverige liksom, på något sätt. Det är absolut en nödvändig grej, men det kommer inte bli en lätt grej. För vem är det som anmäler sig att bara, jag kan ta bort lite där?
Nej, men samtidigt så tror jag ju liksom att man kanske kan inkludera det. Alltså... Jag kan ju se bara, vi pratade om det igår, att jag har 50 poäng att undervisa i religion med. Och det är liksom en termin där jag ska få in alla 5 världsreligionerna. Jag ska få in etik och moral och hur vi, alltså värdegrund och hela skiten på de 50 poängen. Men jag har 100 poäng att undervisa i ett ämne som heter medier, kommunikation och samhälle. Och det ämnet innefattar, du vet, 5 stora kunskapsområden. Men det är ju liksom lite mediehistoria, det är lite medialagstiftning och sen är det lite digitala verktyg. Det är inte särskilt mycket som ska in där i jämförelse med vad som ska in i religionen. Så att vi har ju väldigt konstiga fördelningar i vår läroplan. Så att det, på något sätt borde det gå om man tittar lite...
Och så kanske man också ska se till prov och bedömningar och så, att liksom, jag menar, vi har pratat om det förut, om man hade gått ifrån kursbetyg och ställt ett ämnesbetyg för exempel på gymnasiet, så kanske det hade varit lättare att integrera bara för att då har man större fritrymme. Och på samma sätt om man kollar inom grundskolan, så kanske det handlar om att liksom, om man inte hade så förbannat många kunskapskrav, utan snarare liksom faktiskt tog sig samman lite grann och liksom styrde upp läroplanen på något sätt, så hade det kanske kunnat frigöra möjligheter för sådana här saker också.
Mm.
För det känns som att redan nu, innan vi har fått in de här programmeringen eller vad det nu är som det ska vara som ska in i läroplanen, så har vi redan nu en stoffträngsel som gör skolan sämre på något sätt.
Ja, men precis, och så blir det bara snuttifierat och nästan ingenting kvar.
Ja.
Så att det är klart att det där krävs ju nog att man tänker på fler gånger. En annan intressant sak som jag tänker rent tekniskt är att det nationella intresset där, som man hade väldigt starkt för några år sedan, det här att en till en, det minskar.
Ja, precis.
Och så ersätter man det istället för att satsa på sjukt bra bredband till skolorna.
Det hänger lite ihop med det du tog med dig från Storbritannien och sånt. Att liksom, att så här,
ja,
alla
att man
bönder
tänker
har en
att...
och samma. Det är inte en hållbar modell om man tänker framöver eller så.
Nej, och det här att man kan hantera att folk tar med sig sin egen sak hemifrån eller att man köper in ett visst antal Precis. Eller hur man nu gör. Men det var väldigt, det var slående. Att det, jag var lite förvånad att man vill liksom, att man tänker att man ska öka till vilka då, jättestora volymer på bredband, alltså som ett litet företag liksom. Helt enkelt.
Men det tror jag också har lite att göra med faktiskt helt och hållet, att många andra länder har inte i samhället den tillgången till bredband som var i Sverige. Det kan finnas en poäng med att ha super stora satsningar på bredband i länder där man inte har haft super stora satsningar på bredband i hela samhället. Medan i den svenska skolan kanske ändå man säger skolor ska ha lika bra bredband som alla andra. Mm. Och det är liksom samma nivå någonstans, är det så?
Mm.
Att som det är idag, att man inte att vi har liksom så här, skitnätverk bara för att det är skolor är ett problem.
Ja, men absolut.
Av jättemånga olika orsaker. Jag menar bara en sån grej som att liksom, vi säger att skolan ska vara kostnadsfri, fast tar du med dig din mobil till skolan så får du använda din privata surf. Någonstans tänker jag att det går inte riktigt upp.
Nej, men det gör det ju inte. Och du ska inte...
För att vi bara, nej, du får inte koppla upp, du har ett wifi här, du kan logga in på det, men du får inte använda det, för då blir det dåligt. Okej, okay? Fixa det.
Ja, nej, men det...
Men du, kan jag hitta en annan sak som jag listar här som är ganska intressant.
Ja.
Han pratar om att det är ett ovanligt med utvärdering som är en del av strategin.
Ja.
Att det är inte så många länder som har genomfört utvärderingar, och det är inte så många som och de som gör det tycks utvärdera delar av strategin. Till exempel Danmark som utvärderar sin läromedelssatsning och Nya Zeeland som utvärderar kompetensutvecklingen och så. Då undrar jag verkligen så här, om det är en massa länder som visserligen har kommit längre men som inte heller har gjort någon utvärdering av sitt arbete. Hur kan vi lita på dem? Hur kan vi lära av dem då?
Nej, men det är ju jättekorkat att man har en strategi. Alltså en strategi är ju på något sätt en slags mål. Alltså så här ska vi göra. Och så kollar vi, gjorde vi så här? Det ska man inte kolla. Är inte det jättekonstigt?
Fast jag undrar lite vad man menar med det. För det känns som att det måste finnas någon sorts utvärdering under tiden, tänker man.
Att du tycker det är självklart. Det beror nog snarare på att du är svensk. För vi utvärderar väl sönder allting och har liksom gjort New Public Management till vår liksom största kompis. Så jag tänker att det är så. Men det är klart att en strategi måste utvärderas. Annars är det ju ingen strategi, då är det ju bara ett dokument.
Nej, exakt. Och apropå konstiga saker så tycker jag det är konstigt att han inte har med Finland som ett land. Han har undersökt Australien, Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Singapore, USA. Finland byter läroplan till sommaren.
Mm.
Och då har de ganska avancerade och väldigt detaljerade planer för vad så att säga, programmering i skolan, vad ska det innebära för olika årskurser och i vilka ämnen och så. Så det tycker jag är inte märkligt att man inte...
Men är det...
Det kan finnas säkert någon bra förklaring till det, men det finns mycket att lära sig där också.
Absolut, men den är väl inte implementerad än? Det är väl därför kanske?
Ja, nej visst. Men om man har massor av utbildningsinsatser nu för att det ska börja gälla från typ 1 juli eller vad det är.
Spännande.
Men visst, jag förstår, den kanske inte är implementerad. Det kanske är därför.
Nej. En annan sak som jag tycker är spännande är ju att man säger, som egentligen ganska självklar, men att forskningen visar väldigt tydligt att att det finns ett samband mellan de länder som har mest teknisk support, det är också de som använder mest IT i klassrummen.
Ja, det gör det självklart.
Ja. Men det visar ju verkligen, det blir sånt där högt incitament för att inte lägga liksom IT-avdelningen långt ifrån skolorna så man inte förstår någonting.
Man kan inte ha det på entreprenader, det kan inte vara något nummer som man får ringa ibland. Men ringer du det i onödan så faktureras någon 2000 kronor, vilket är sant.
Nej.
Du, den här listan är ganska intressant överhuvudtaget. Det finns 10-tal, 12-15 saker som man har insett. Utifrån uppbyggnad, tekniska frågor och kompetensutvecklingsinsatser kan jag varmt rekommendera att man går in och läser Jans genomgång. För den är otroligt gedigen såklart.
Absolut. Och det är väldigt givande faktiskt, även om man inte tänker på det, att åka runt och se vad andra skolor gör. Även om jag tänker ibland att man skulle kunna åka till Eskilstuna också och inte till London.
Nej. Absolut, det finns en poäng i det. Och någonstans, jag menar, både du och jag har varit på bett flera gånger.
Mm.
Det som är riktigt, riktigt givande är ju skolbesöken.
Ja.
Och det, jag tycker nog egentligen att det finns ett värde att besöka något i ett annat land, i en annan helt nationell organisation.
Mm.
För att få en annan perspektiv på det. Och så länge man får det sig kritiskt till den upplevelsen någonstans och tänker att det här är inte... ett land som på alla punkter har kommit längre än oss. Eller så. Och det är inte ett land som har saker som vi bara automatiskt kan föra över. Så tror jag att man kan lära sig en hel del. Och samtidigt, min erfarenhet är av att ha varit på en del skolor underbett. Det är många svenska lärare som åker dit och ser det dåliga. Och så skrattar man lite åt det dåliga. Och så liksom tänker man så här, vad larvigt. Och så åker man därifrån och så är man klar.
Mm.
Folk som liksom förbistrar, eller som stannar vid kulturen och sen så bara tänker att det här är konstigt. Och sen så har man inte den kapaciteten att gå vidare. Och de har ju verkligen inte gjort skäl för den resan och så.
Nej, och det är ju ändå väldigt, väldigt många svenska lärare som åker hit. Och jag tycker ju någonstans att det gäller ju att se över. Vad kan vi, men jag kan tycka att det finns en poäng i att se att... se andra saker också, att man kan se att så här gör de här de undviker alltså för att diskutera problemen som de har också, eller att se det med andra ögon. Man behöver ju inte se det att det är skit för att jag har sett bättre skolor än just den jag var på igår, eller idag, men här i England. Men det spelar ju ingen roll, för att faktum är att de hade ju saker ändå som jag kan ta med mig hem och diskutera hemma. Och vi hade jättemycket nytta av de skolbesök vi gjorde förra året faktiskt. Mm. Och har implementerat lite grejer som vi lärde oss där. Så att även om det inte hade så mycket med teknik att göra. Och det här är en teknikmässa, men det är en annan diskussion.
Nej visst. Men liksom, det finns ingen mening med att bara se på teknik. Utan vi måste se teknik och pedagogik och lärande och undervisning alltihopa i ett samband. Och, så det är väldigt självklart att man åker till bättre för att se på andra saker än... teknik också, det tycker jag. Det hade varit onödigt att skicka massa lärare till en liten som bara handlar om teknik. Det är inte vårt område.
Ja, men precis. Men hör du?
Karin, det är dags att börja runda av det här samtalet.
Det är det, och vi ska lämna ord och inte så mycket bild faktiskt över till en elev.
Det stämmer, och så hörs vi igen nästa vecka. Då är vi båda två i Sverige, förhoppningsvis.
Nej, men vet inte. Ja, det är bra. Ha det bra!
Tack för idag.
Tack för idag. Hej.
Hej, jag heter Elin och jag undrar varför lärare skriver att de är oroliga för ens kunskaper. Eftersom att de är ju inte oroliga på riktigt och de ligger ju inte vakna på natten och är oroliga för en, utan det är ju mer en själv som gör det. Jag tycker istället att de borde skriva vad man ska förbättra sig på och hur man kan göra för att förbättra sig, istället för att skriva just det uttrycket att de är oroliga för en. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.